Du lyssnar på En dos stryknin av Agatha Christie, översättning av Eva Wallenberg, uppläst av mig, Maria Lyckov. Jag far till Styles, första kapitlet. Det intensiva intresse som väcktes bland allmänheten för det så kallade Styles-målet har nu lagt sig något. Icke desto mindre har jag, på grund av dess allbekanthet i hela världen, blivit ombedd av min vän Poirot och familjen själv att ge en skriftlig redogörelse för hela historien. Detta ska, hoppas vi, effektivt tysta de sensationella rykten som ännu är envist i omlopp. Jag vill därför i korthet nedskriva de omständigheter som ledde till att jag blev inblandad i saken. Jag hade kommit hem som invalid från fronten och sedan jag hade tillbringat några månader på ett för sinnet tämligen nedstämmande konvalescenthem fick jag en månads sjukpermission. Eftersom jag inte hade några nära anhöriga eller vänner försökte jag bestämma mig för något att göra då jag händelsevis träffade John Cavendish. Jag hade sett till honom mycket lite de senaste åren. För övrigt hade jag aldrig känt honom särskilt väl. För det första var han drygt 15 år äldre än jag, fastän hans utseende knappast tydde på att han var 45 år. Då jag var en pojke var jag emellertid ofta på besök på Styles, hans mors egendom i Essex. Vi pratade länge om gamla tider och det slutade med att han bjöd mig att komma till Styles och tillbringa min permissionstid där. Mamma blir förtjust åt att få se dig igen efter så många år, tillade han. Det står fortfarande väl till med din mor, frågade jag. Ja då, du vet väl att hon gifte om sig, antar jag. Jag är rädd att jag visade min överraskning väl tydligt. Mrs. Cavendish, som hade gift sig med Johns far då han var enkling med två söner, hade varit en vacker medelålders kvinna, sådan jag mindes henne. Säkert kunde hon inte vara en dag yngre än 70 år nu. Jag kommer ihåg henne så som en energisk, myndig dam som tyckte om att spela en roll i sällskapslivet och välgörenhetskretsar. Ofta öppnade basarer och gärna ville vara en försyn för alla. Hon var mycket givmild och i besittning av en ansenlig egen förmögenhet. Deras landställe, Styles Court, hade köpts av Mr. Cavendish i början av deras äktenskap. Han hade stått fullständigt under sin hustrus inflytande. Ja, så mycket att han vid sin död gav henne egendomen på livstid, förutom att han testamenterade henne större delen av sina inkomster. Ett arrangemang som givetvis var orättvist mot hans två söner. Deras styvmor hade emellertid alltid varit mycket frikostig mot dem, och därtill kom att de hade varit så små vid tiden för faderns omgifte att de alltid tänkte på henne så som sin egen mor. Lawrence, den yngste, hade varit klen till hälsan. Han hade läst till en medicinedoktorsexamen men tidigt lämnat läkarbanan och bodde nu hemma och ägnade sig åt litterär verksamhet. Hans skaldekonst hade dock aldrig vunnit någon anmärkningsvärd framgång. John praktiserade någon tid som jurist men hade till sist slagit sig till ro för att leva en godsägares mera tilltalande liv. Han hade gift sig för 2 år sedan och fört sin hustru till Styles. Men jag misstänkte starkt att han gärna skulle ha sett att hans mor hade ökat hans årsunderhåll, vilket skulle ha satt honom i stånd att skaffa sig ett eget hem. Mrs. Cavendish var emellertid en dam som tyckte om att göra upp sina egna planer och väntade att andra skulle foga sig efter dem. Och i detta fall hade hon förvisso övertaget, nämligen makten att bestämma över kassan. John märkte min förvåning över att hans mor hade gift om sig och smålog lite olustigt. Och till och med en halvt förfallen liten karstackare, tillade han bistert. Ja, så mycket kan jag säga dig, Hastings, att det gör livet ganska svårt för oss. Vad Ivy beträffar, minns du henne? Nej. Jaså, ja, hon kom väl efter din tid då, kan jag tro. Hon är mammas faktotum och sällskap, den som allt ska bestyra. Hon är väldigt bussig, gamla Ivy. Inte precis ung och vacker, men maken finns inte. Vad var det du tänkte säga apropå henne? Åh, om honom, karn. Jo, han föll ner som från skyarna någonstans ifrån, under förevändningen.